P3, Sveriges Radio.
Jag tog med de här som lite inspiration.
Är det Tyskland versus Sweden?
Precis, det är ju stor tävlingshelg. Det är därför du råkar befinna dig i Sverige. För att annars så bor du i Tyskland. Och då tänkte vi så här, för 17, det är ju jättespännande att göra ett avsnitt om skillnaderna mellan Sverige och Tyskland. För du har ju ett helt unikt perspektiv där.
Det är där vi ska. Här,
ja, men liksom, man kan ju nörda in sig lite grann.
Det här är Ridpodden.
För den som inte känner till din bakgrund så behöver du lite pedagogiskt steg för steg berätta om hur det var när du flyttade till Tyskland. För att visst var det så att du flyttade ganska direkt efter gymnasiet. Varför gjorde du det?
När jag tittade på TV då som ung så var det så här, Tyskland vann alla medaljer. Och då tänkte jag så här, men om Tyskland vinner alla medaljer, så om jag flyttar till Tyskland så måste jag också vinna alla medaljer.
På riktigt?
Alltså, tänkte det här är helt allvar så naivt liksom, kul. Men alltså, jag hade inte alls den här, du vet, synen att man bara, men liksom, du vet, det är hästmaterial och det kostar, det är ingen aning. Jag bara, ja, jag flyttar till Tyskland så vinner jag OS-guld. Så var min tanke. Så jag tog pick och pack i en bil med en hästtransport och min häst och flyttade ner till Hamburg och jobbade. Och det var en jättebra lärare för att det var enormt hårt.
Men jag fick, vad var det för ställe?
Det var hos Claes Martin Rath i Hamburg i Borstedt. Och där red jag 10, 11, 12 hästar om dagen. Vi var på tävling, jag groomade. Och det var inte så att groomen nu är det liksom, men man bor lastbil och sådär. Jag bodde i en box och det var minus 5 ute. Det var slänga på sig ett ylletäcke till. Upp 4 på morgonen, fläta alla hästar, rida. Chefen skulle rida, skulle du tävla.
Där så tänker jag att idag ska ju allting vara så här bekvämt och lätt och sådär. Och jag tror att om man ska ha drivkraft och liksom längta till den där pallen så här, då måste man ha lite lidelse för det man gör. Alltså man måste få frysa om tårna. Och det är jobbigt och det är liksom så. För att annars blir det ingen längtan till andra sidan.
Jag håller helt med dig. Det är precis så det är. Och det här, vet jag, får ofta ibland ungdomar, du vet, ja, men jag vill ha 6 veckors semester och så vill jag ha en grundlön på 30 papp och så vill jag liksom ha bil och så vill jag ha det. Och du vet, jag menar, när jag flyttade till Tyskland, vi jobbar 7 dagar i veckan. Jag fick 300 Deutschmark som ungefär 1500 spänn i månaden och ett litet husrum. Och that's it liksom. Men jag tog det därför att jag fick rida mycket, jag fick vara med kunder, jag fick se bra ridning, jag fick åka på tävling. Jag utbildade mig och jag ser det precis som att ta studielån. Jag menar, om du ska utbilda dig till någonting så måste du ju också liksom ha hundår.
Det där är intressant det du säger med studielån faktiskt också. Alltså, det är många som gör den resan du har gjort och de faktiskt idag, de har inga massa skulder.
Nej, jag har inga. Samtidigt ska man naturligtvis inte säga så här, men då blir folk utnyttjade. Det är klart man inte ska vara utnyttjad. Men man måste ju också se skillnaden mellan vad man får och vad man ger och tar. Alltså den ekonomin, och det tycker jag i Tyskland, där är det bra. För där är det mera, det är mera hästar, det är mer ridning, det är mera liksom, du får chansen att också rida bra hästar. Du får chansen att om du är duktig faktiskt att tävla och sen får ett bättre och bättre namn. Och till slut så plötsligt så kommer det någon som ger en bra häst.
Hur utvecklades du ridmässigt under den här perioden hos Rath?
Alltså väldigt mycket. Alltså jag fick mycket hjälp, jag fick rida väldigt mycket olika hästar. Jag fick också väldigt svåra hästar. Och det tror jag blev lite mitt signum. För det var lite så här, det är ju så när man är ett stall att först får chefen hästarna, sen får första bridaren hästarna och jag var bridare nummer 8. Så jag fick alla de som stegrade sig, bockade, skena ut ur ridhuset, hoppa in i spegeln. Ja, men de tar Patrik. Och då fick jag göra någonting jobb av det, vet du. Det är samma sak där, när unga människor kommer och säger, men jag vill rida 3 Grand Prix hästar och så vill jag tävla. Det är liksom inte så världen är, utan då får du börja rida kanske hoppning, let's see. Du får ta den här hästen som kanske är lite svår på vattnet eller i dressyr, kanske inte gör det där bytet, så får du lära om det. Och när du bevisar att du kan göra det, då får du en bättre häst. Och det tror jag var det jag lärde mig hos honom, att inte förkasta en häst utan gör det bästa av det med den hästen du sitter på.
Men vad tror du att du lärde dig mest av? Det de sa till dig rent tekniskt eller det du såg?
Jag tror det jag lärde mig mest var rent den här känslan, bara få vara, alltså rida mycket häst, liksom rida svåra hästar, försöka liksom kommunicera med hästen, försöka hitta en annan väg som ingen annan gick liksom. Hur ska jag liksom få den här hästen att göra det jag liksom, hur ska vi kunna kommunicera, hur ska han förstå mig? Många hästar hade liksom kanske stängt inne sig eller liksom gått iväg från sig själva.
Men var det någon som guidade dig liksom tänk så här, gör så här, prova det här? Eller var det att du såg någon lösa saker? Eller var det en kombination? Eller, alltså vad, om du skulle säga liksom tre nycklar när du kom ner dit som du förstod liksom att det där och det där, eller, liksom, eller två nycklar?
Jag tror att det var väldigt först och främst det här systematiska, liksom att man värmer upp och att man gör på ett visst vis. Och sen så tror jag det här som jag tyckte att han hjälpte mig mycket med alltså rent tekniska saker. Men sen känslan jobbar jag väldigt mycket på själv. Det är mycket känsla liksom, men här ska jag nog ta lite, eller där vet du, där måste den komma lite mer loss där. Alltså jag kan så tänka mig när du hoppar också liksom, men där ska nog lägga den kanske en centimeter lite längre innan eller lite kortare innan, vet du. Eller, alltså det är precis samma sak med mig, du vet, där ska jag kanske ta tillbaka ett steg. Eller, och mycket av den känslan måste du liksom lära dig själv också, ju mer hästar du rider tycker jag, och du får mer erfarenhet. Så att det var någon kombination mellan känsla, teknisk kunnande som jag fick där, och bra häst, alltså hästmaterial att rida på.
Och i det tekniska kunnandet, kan du liksom ge exempel? Vad lärde du dig att förfina? Liksom?
Men jag menar bara det att jag red kanske en 8 Grand Prix-hästar om dagen när jag slutade efter 3 år. Som gjorde allting, vilket gjorde att naturligtvis tekniskt så fick du jättemycket hjälp. Liksom, du fick känna hur du kände så rida PF Passage, du fick känna hur du kände så rida byten i varje. Men det är jättefå människor som är det förunnat. Och jag fick göra det liksom 5, 6, 7, 8 hästar om dagen. Mm. Och bara det liksom att sitta liksom och kunna repetera och få olika feeling, olika takter, olika rytmer. Det är en kommunikation med hästen och hur den rör sig med hur du rör dig, tycker jag.
Så man skulle tänka så här, dig som Patrik Kittel som ryttare när du kom dit första dagen och sen hur du var när du lämnade. Kan du beskriva det?
Jag tror smalare. Det var mycket jobb. Men jag tror framförallt väldigt tacksam för att jag hade fått den chansen att få jobba där. Och jag tror att mycket, men det var mycket saker som jag också sa att men det här vill jag inte göra. Men det är också
till exempel.
Ja, men kanske liksom alltså jag tror inte på att man ska jobba en personal 7 dagar i veckan. Ja, det var ibland så var det liksom ganska tysk dominans, ganska mycket tysk ordning, alltså man fick ibland höra liksom, jag ska inte säga orden, men man fick höra vad han tyckte om en ibland. Och jag tror att det kanske jag sa att men jag ska nog ha en annan taktik på det. Jag har en annan kanske på det. I Tyskland så stod hästarna mycket inne. Alltså stod i boxen, så blev de ridna, så kom de in i boxen igen. Den hästhållningen har inte jag alls. Våra hästar går ut i hagen nästan liksom 4-5 timmar om dagen i alla fall. Alla hästar. Och så lite sån, alltså mer, jag vill ha mer personlig hästhållning. Det var mer, det var 50 hästar. Det var en större... Man ska säga lite fabriksmässigare, och det vill inte jag, det var inte för mig. Men jag tycker att man, det säger jag också till unga människor, att ta med det goda och glöm det dåliga, ta lärdom av det dåliga, men försök behålla det goda.
Vad hände sen när du lämnade? Hur länge var du där och jobbade där?
Jag var där 3 år och sen så var jag på ett annat ställe ganska kort. Och sen så fick jag ett supererbjudande på en gård som jag faktiskt nu har köpt 25 år senare. Och där red jag lite hästar på den här gården. Eulenhof heter den. Och sen kom deras ponnylandslagstränare dit. Då hade jag naturligtvis inget jobb eftersom jag är något lång. Ponnyn är något små. Så då fick jag flytta och då ville jag inte ha någon annan chef. Utan jag sa att nu är det dags för mig. Då var jag ändå 22 tror jag. Jag vill starta eget. Jag svor till mig själv, jag vill aldrig ha en chef igen. Och precis ungefär 5 minuter från det här stället som jag nu har köpt, Eulenhof, så är anläggningen där idag. Och där började jag hyra in mig med 3 boxar och hade en liten lägenhet som en av mina personaler bor i nu. Och sen byggde jag upp det sakta men säkert, började sälja någon häst, började tävla lite, utbilda lite hästar. Och sen blev det bara steg för steg. Och det är ändå, jag menar, får ändå tänka, processen har ändå gått för mig 20 år. Jag har varit i Tyskland 23 år.
Jag skulle vilja ha exempel på en typisk tysk övning.
Typisk tysk övning, ja det var en jättebra fråga. Jag tror att väldigt mycket är ju, alltså tysk övning, det är just det här att göra mycket övergångar. Alltså halvhalter, övergångar i tempo. Men nu också ser på till exempel hoppning, när jag ser Ludger eller de här skolorna, nästa, de gör mycket volter, det är mycket smidighet, rakriktningsövningar, tempoväxlingar, alltså gångartsväxlingar i temporna. Det tycker jag är Tyskland. Tyskland är väldigt noga med basarbete med sina hästar. Även fast hästarna går Grand Prix så gör de väldigt sällan PF Passage, men de tränar halter, övergångar, tempo, förbättra smidighet i kropparna. Det är det som de tränar på. Det tror jag är tyskarnas, alltså signum, också deras, om man nu ska uttrycka, favoritövning.
Men är det något som du har tagit till dig i din ridning?
Absolut. Det tror jag är det jag har mest med mig från Tyskland. Just där att vara väldigt noga med grunderna. Alltså mycket övergångar. Få hästen liksom smidig, atletisk. Titta på hästen som helhet. Liksom paketet. Hur många dagar måste den jobba? Individuellt anpassa hästen. Den ena behöver gå mer tävlingar. Den andra måste tävla mindre. Vet du, allting är väldigt individualiserat. Och jag tror att det är det viktiga också när man ska vara framgångsrik med hästar och ha det också som man ska säga business, att man måste liksom se till så att varje individ mår som bäst.
Det är intressant det där när du just pratar om grunderna. Jag tror många missförstår, för de inser ju att Patrik jobbar med grunderna, vi jobbar med grunderna, alltså det är det man gör. Och då är de så här, ja just det är de som jobbar mycket med grunderna, men sen då? Men det är så här, nej men det är det vi gör. Alltså det är inte något sen, utan det är så här, då förväntar de sig, ja men vi jobbar väldigt basic. Jaha, men för de här topparna kanske man bara liksom tar fram när det är tävling. Precis. Så det är ju så här, nej men det är bara det här, ja, det är grund.
Man gör PF något steg. Eller
men
man gör
90% så är det ju liksom basic. Och då är de så här, de förväntar sig att ja, men de rider mycket basic. Och sen så det andra eller hemligheterna, ja. Det är liksom, ja. Det kommer så här, man säger, nej men det finns inga andra hemligheter.
Det är det här.
De tror alltid på något sätt att man har gjort någonting. Ja. Alltså det är någon sån här magisk, liksom, man viftar med spöt och så här fen och så puff och sen så liksom så går den det. Och det är inte så det är, utan med styrka och med alltså när hästen får kraft i kroppen och styrka i kroppen och när den också får den här tilliten till dig som ledare, det är då hästen blommar ut och då får du ut saker ur hästen som du kanske från början inte trodde ens ska vara möjligt. Alltså jag tänker liksom, man ser liksom sån all in, eller jag tänker också på en del av mina hästar som Scandic och sån här. Du vet, de hade lika gärna kunnat hamna på ridskolan för att ingen hade upptäckt dem. Och det är det som gör de speciella hästarna, för de kommer också till rätt matchning och rätt ryttare. Och det gör ett världsekipage. Det finns så många hästar tror jag idag som hade kunnat vara världshästar om de hade kommit på rätt plats från början.
Men är det liksom, är det en härlig tanke eller är det en deppig tanke?
Jag tycker det är en härlig tanke. Alltså jag hoppas ju bara att var och en som håller på med hästar, man försöker utveckla varje häst efter sin bästa förmåga. Men också om man också känner att man inte har, det är inte rätt häst, så sälj. Alltså den hästen kanske kan komma till en junior young rider som vet kanske hoppar 1,20 eller som blir dressyr på medelsvår, där den hästen kanske passar optimalt. Och sen får man ta en annan häst och så får man utbilda och så får man göra det bättre. Men försök liksom inte att rida över hästens förmåga, utan gör det som passar den hästen som du sitter på.
Det här är en väldigt viktig fråga. Vad är liksom hemligheten i den tyska ridningen? Från ditt perspektiv?
Från mitt perspektiv, jag tror framförallt så tror jag att de har väldigt bra avel. De har också en väldigt stor avel. Alltså det föds ju mycket mer hästar. Sen tror jag också att de har en bra uppbyggnadsstrategi med liksom med children, med unga ryttare. De sätter unga ryttare hos bra ryttare som de får lärdom av. De lär sig också tidigt att framgång är liksom, alltså i Sverige säger man, det gör ingenting och det är inte så farligt. I Tyskland säger man, if you don't cut it, you're out. Alltså de är väldigt, en ganska hård liksom mentalitet. Alltså de lär sig snabbt liksom att det är viktigt. Alltså du måste fokusera, du måste vara på plats.
Är det bra?
Alltså de vinner ju uppenbarligen, så det kan ju inte vara fel. Men det är naturligtvis, för mig, jag hade ju försökt nog göra liksom en mjukare variant måste jag säga än vad jag tycker tyskarna.
Jag tycker, jag bara ser min mellankille spela fotboll. Mm. Och han är ju så frustrerad att de får inte tävla längre. Alltså de har ju inga... Mm-hmm. Man får inte räkna tabeller förrän man är 12 eller 13 år eller någonting. För honom är det väldigt, liksom, hans drivkraft är att tävla. Mm. Och ibland kan jag bli galen på Sverige att det är så här, nej, för då är det kanske några föräldrar som hetsar och det är inte, alltså vi är väldigt så i Sverige. Mm. Jag tycker, jag är lite trött på att det är så.
Ja,
på något sätt. Alla måste ju få ta ansvar. Sen får du ju absolut, ser man en förälder som missbrukar så måste man ju finnas regler för det. Men jag tycker så här, att tävla är väl jättebra för barn att få göra.
Ansvar. Jag tycker jag också. Och lära sig tidigt. Ja. Och jag menar, det är ju också
man,
så.
Varför ska man liksom skydda det där? Liksom?
Men som sagt, i Tyskland så är det är lite tuffare, tror jag. Jag tror en gyllen mellanväg mellan våra två system skulle vara det bästa. Men det tror jag är en punkt från tyskarnas sida. Sen tror jag också att de har, som
bara
sagt,
en sak till där, när vi ändå pratar om det. Man är i Dublin och titta på ponnyhoppning där. Du vet, alla bara stod och säger come on, come on, faster, come on, you can do. Och du vet, tänker man så här, hade man flyttat den här publiken till Sverige, då hade folk så här, vad är det för galna? Ja, fruktansvärt liksom. Det här är fruktansvärt. Men när man är där är det bara, wow, så härligt liksom.
Jag tror att det är väldigt viktigt just det här liksom att man strukturerar. Det gör de ju i Tyskland väldigt mycket. Det är mycket så här liksom, och de har bra klasser, de har mycket tävlingar. De har också mycket såna här klubbtävlingar. Vet, alltså det är mycket så här, tävla liksom, ut och tävla, rid, prestera. Mm. Liksom, gör liksom.
Men vad är det de i svenskan här? För det känns ju... Man blir jätteglad när man ser unga dressyrryttare som man ser har lite... Ja, men de är ute och tävlar och de gör saker, de är ute och galopperar och liksom gör saker det här. Men att det behövs ju lite en revolution, ännu mer, fast att det känns som det har startat upp.
Alltså det tar ju tid och det är också så, det måste ju också ändra sig successivt. Men det är som när folk säger liksom så här, nu till exempel när vi var i Härning och tävlade så klappar de hela min sista medellinje i Kuren. Och då var någon på presskonferensen så här, oh vad förfärligt liksom. Så det är inte alls förfärligt, det är precis det vi behöver. Vi behöver att folk vågar klappa henne. Men det är som jag säger, när hoppryttarna, det är noll fel! Och det är liksom bara wow! Och liksom alla bara klappar, det är helt galna. Ja. Och lite så behöver vi också, du vet, vi måste också visa känslor.
Ja, han är så glad. Underbart att se. Han är så glad i tiden.
Vad tror du om det hade varit så? Du kommer in på dressyrbanan och folk först applåderar när du kommer in. Liksom. Och sen så kommer du in och i halta hälsning, då börjar alla applådera igen. Och sen vänder du snett igenom och så bla bla bla, och så kommer du in i en passage och någon busvisslar, woo, så här liksom. Och så kommer en tia upp. Du vet att man ser så här och då börjar någon ringa efter. Okay. Men om det var så hela programmet.
Nej, det tror jag skulle, men tror det stör det? Nog lite. Ja, men alltså, vad tror du om ni hoppar och någon liksom,
ja, absolut.
Det stör det, lite, men jag tycker liksom typ när ni kommer in så tycker jag det är okej. Ja. Och när man är färdig eller alltså det.
Ja, men det var som på EM nu för Peder, för då var det liksom det var hängde på så mycket. Ja. Om du rider fel eller om du har fyra fel. Keep it down nu. Så du vet, jag sprang runt och släckte elda så här. Liksom så här.
Också igen, en gyllene mellanväg är väl bra. Men jag tycker absolut, jag menar, klappa folk sista medellinjen. Eller vet du, eller är folk glada när man är färdig och ställer sig upp och jublar. Eller som typ när jag är i din Skandinavium. Ibland, då liksom hör när du kommer upp för den här gången. Då sitter de så här liksom och bunkar liksom med fötterna. Du vet, jag får rysningar, bara kommer in. Jag bara... Och jag säger så här, skulle det vara så att min häst inte klarar det, då får han lära sig det. Då får vi lära oss det.
Alltså framtiden, vad, liksom, vad gör ni om 10-15 år? Vad är det som är skillnad från att rida om nu. 15 år in här inne i...
Ja. Jag tror att det konceptet som nu vi håller på att ta fram här kommer vara mindre klasser, mera kvalitet, mera liksom lite grann som Global Tour, lite sådana här ligor liksom, du får kvala dig upp alltså rida. Jag tror att det kommer bli mycket musik, alltså kyr, och jag tror att folk kommer mer transparent, mer man måste se domarnas poäng, man måste liksom, vet du, interaktivera med publiken. Det måste bli också, tror jag, kommer bli mycket, det kommer bli mycket klarare liksom, varför är det de här domarna. Det är fortfarande det jag älskar med hoppning. Det är liksom det att river du så är det fyra fel. Rider du för sakta tid så får du 0,25 jäkla eller ett tidsfel. Och det är så väldigt klart. Och det är dressyren, det är det som är det svåra eftersom vi är en bedömningssport. Och där tror jag det måste jobbas mycket på att få klara linjer också domarmässigt.
Måste domarna vara lite järvare liksom. De måste vara lite så här, men nu ger jag det här. De måste vara mycket mer på. Så här, det här... Ja. Direkt,
klara
liksom.
Linjer, liksom. Ja. Det här är vad som gäller. Ja. Tack, tack, tack. Ja. Och det tror jag kommer ändra sig.
Det är ändå intressant att spekulera i. Tror du att ni får ha valfritt bett? Får ni rida utan sporrar?
Det tror jag inte. Jag tycker det som är...
Jag tror inte att ni kommer rida med
sporrar. Du tror inte det? Alltså jag tycker inte det. Alltså sporrarna är ju liksom också där för att hjälpa, inte för att stjälpa.
Nej, absolut. Och det håller jag med i. Men just där. Det är ändå ganska, var drar man gränsen också? Alltså, tror du att det är lätt klass att du får rida med spara?
Jag tycker man ska kunna göra det valfritt i många klasser. Ja. Alltså, det är upp till
var.
Ja. För mig är det viktigt, tycker jag, att när vi rider och tävlar, det är som de säger så här, typ, vi ska ha trikåer eller någonting. Jag tycker det är viktigt att alla ska vara enhetliga. För det är inte vi som ska visa, vi ska visa upp våra hästar. Vi är neutrala, vi ska vara där för att hjälpa hästen. Vi ska inte vara som någon skyltdocker som sitter liksom. Så
därför, där. Vad sa du?
Jag tycker, alltså... De säger att man ska rida på träns och så vidare, och jag tycker nästan det är lättare att rida på träns. Jag tycker att konsten med dressyr är faktiskt att kunna rida på kandar, för det är faktiskt svårare att kunna rida bra på kandar än att rida bra på träns.
Men då är, behöver man, då spelar väl ingen roll?
Jo, men det gör ju det, för att varför ska det bli lättare att rida Grand Prix? Om det blir lättare att rida Grand Prix, då har vi tagit bort lite tjusningen.
Men det kan inte vara så, att det blir svårare för att du har ett annat bett.
Det är som om du skulle säga att liksom, take some all in, att han kanske går skitbra på ett tjockt tränsbett. Ja. Man säger, nej men du ska rida på ett stångpelam. Ja. Och så säger han, men fy, ja, vet du.
Men att det måste vara individuellt då. Jo. I hoppning får vi välja vilket.
Ni får ju välja vad ni vill, men om du gör det då i dressyr, så kan det ju vara så liksom att min ena häst kanske går jättelätt på träns och den andra hästen går jättelätt på kandar. Då väljer jag naturligtvis rida det som är lätt för min häst. Mm. Men det som är det viktiga i dressyren är att alla har samma förutsättningar, att alla rider på lika. Alltså nu pratar jag internationell nivå. Om man gör det på nationell nivå, det är en helt annan sak.
Men jag kan ju inte dressyren på den nivån, men för mig känns det så här märkligt liksom. Det är lite märkligt. Hur går diskussionerna?
Så jag tror så här att alltså på internationell nivå så tycker de flesta tycker att man ska kunna bemästra ett kandar och vara så skicklig så att man kan rida på det på bästa sätt, och naturligtvis för hästen också, att det ska vara på bästa sätt för hästen. Dressyr är ju också en sport som har hållit på enormt länge, och jag menar, man har, alltså det är en traditionsgrej också tycker jag, och jag tycker just det här att man kan visa sin häst med förfinad hand, med förfinad kontakt med munnen, med benen, det tycker jag är väldigt viktigt, och där tycker jag att alla ska också vara lika, i alla fall när det gäller liksom internationell nivå. Absolut.
Men är det för dig liksom det yttersta beviset på att du har en, att du är så skicklig så att du kan ha den typen av superlätt kontakt?
Ja, det tycker jag absolut.
Det är ridkonst liksom.
Det är ridkonst på hög nivå. Precis.
I hoppningen nu så har man ju, har ju FI då, internationella förbundet, beslutat att vi inte kommer använda några så här teknikskydd på bakhästarna. Och där är det då väldigt så här, det finns två läger där, eller flera läger, att man är emot det här, för det kommer ju, vissa hästar hoppar mycket sämre när de inte har de här skydden på sig.
Vad är teknikskydd?
Nej, men det är ett skydd som sitter över, som många, en del hästar liksom öppnar upp lite mera bak när man har det på sig, och en del har missbrukat det här lite grann.
Hur då?
Att de kan dra dem liksom väldigt väldigt hårt, och då är det inte bra, men det gör att en del hästar hoppar mer bak. Och min ståndpunkt i det är att ta bort dem, det kommer ändå bli en vinnare. Det finns ju, alltså det blir ju ändå en vinnare, var man än, tar man bort sporrarna eller tar man bort det eller det, jag, eller ändrar någonting, så att det blir fortfarande en vinnare och en prisutdelning.
Ja.
Liksom. Men det är väldigt obehagligt att man ska ta upp sånt här med folk, för det är liksom, nej men jag vill inte, eller jag vill inte. Hur var det, för jag kommer ihåg när det var liksom, när ni red med hatt.
Jag rider fortfarande med hatt, jag är en sån stenhård hattälskare.
Men då kommer du ju antagligen inte få rida med hatt.
Det kommer jag få. jag är så här att jag tycker liksom all träning och allting jag gör rider jag med hjälm, jag rider alla prisutdelningar med hjälm, men för mig är liksom själva tävlingsmomentet, rider jag alltid med hatt. Och jag gillar liksom att kunna ta med hatten och vifta i publiken när jag är färdig och sånt där.
Men det kommer ju förbjudas.
Det tror jag inte. Jag tror faktiskt att FI-mässigt tror jag faktiskt att det kommer vara valfritt.
Är du skyldig
med middag? Jag är skyldig med, den får du anyway. Men jag tror faktiskt, och det tycker jag ändå att lägret nu, det har blivit, i början var det väldigt mycket så liksom måste vara hatt. Men nu tycker jag det har lite grann jämnat ut sig. Och jag tycker så att det är samma sak, alltså det, jag tycker det kan vara valfritt. Med hjälm eller hatt. Jag menar, vill du ha hjälm så är det liksom, men kör det. Alltså absolut.
Tror du att en del domare dömer högre för de som har ridit med hjälm?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tycker att det har ingen betydelse. Det är jag helt säker på. Men jag tycker att en del är lite traditionell och tycker det är snyggt med hatt. Och en del liksom vill rida med hjälm. Och det tycker jag det ska vara absolut öppet.
Alltså, är det i Tyskland då? Är det, skulle du säga att det är 50-50 eller?
Nej, de flesta med hatt. Alltså jag skulle vilja säga, i Tyskland är det väldigt en gamla tradition, medan i Sverige till exempel är det ju nu också lag på att rida med hjälm på tävling, så att det i Sverige är naturligtvis 100% nu.
Även en Grand Prix?
Ja, det, i Sverige är det lag. Men i Tyskland är det nästan åt andra hållet, och de har ju inte heller hjälmtvång på framridningar och sånt, utan du får ju rida utan alltså någonting. Sen kan man ju diskutera vad man tycker om det. Jag tycker det är fel. Men jag har också sagt, och en del har kritiserat mig för det, jag har sagt att om jag nu skulle ramla av inne på tävlingsbanan och slå i huvudet, då är det mitt öde. Då är det det som kommer, då får jag ske med det. Folk tycker att jag är arrogant för att jag säger det. Men det, så känner jag. All annan ridning gör jag med hjälm, och det tycker jag också är jätteviktigt.
Vi var ju inne på så här, du har punktat upp liksom, vad är hemligheten med den tyska ridningen? Och då var du inne på så här, okej, det är tuffare. Och det är ännu mer systematiserat, och man tävlar mer från tidig ålder. Har du något mer, tror du, som, alltså någon mer punkt?
Ja, jag tycker framför just det här också att det, man går ofta in liksom i lärlingsprogram. Man utbildar sig i Tyskland till att rida. Alltså det är inte så, i Sverige så liksom när du säger till dina föräldrar, men jag vill hålla på med hästar, men det har du aldrig råd med, du måste ha ett jobb på sidan av för du kommer aldrig kunna. Men i Tyskland så här, men du kan försörja dig på hästar. Alltså de ser det mer som ett professionellt yrke. Det går visst att försörja sig på hästar, det går visst att bli framgångsrik med hästar och man kan också göra sig, alltså liksom pengar och kunna leva bra på hästar. Men man måste också driva som företag och det tycker jag tyskarna gör mer. De ser det mer som företag, de connectar upp mer. De är också ganska på när det gäller liksom att hitta hästägare eller de är också lite, vi är lite så här liksom, ja men jag kan inte gå fram och prata med honom eller jag, men gud skulle jag kunna liksom, vet du, utan där är det liksom så här, men tjena, jag liksom, jag är Ludger här och jag tycker du har en superfin häst, kan vi göra någonting? Och så den här människan kan säga, men gud skitkul, och du kanske inte kan få den hästen, men jag har två superfina fyraåringar hemma som, vet du, med lite tid och lite uppbyggnad, så det blir kanonhästar och så får man ett samarbete och så bang, plötsligt så är en av de där fyraåringarna den hästen som vinner OS-guld. Och då har du ytterligare nya kontakter. Och så tänker tyskarna, medan vi i Sverige liksom är lite så här att nej men jag ska nog kanske sköta mitt, eller jag vågar inte fråga, eller om du inte får den där topphästen, då är du nästan lite förnärmad istället för att försöka hitta vägarna för att inleda ett samarbete med en partner som kanske är viktig.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men du, Tyskland har ju liksom varit helt ohotade som dressyrnation under många år. Vad kommer hända nu?
Nu kommer det så här hända att till OS i Tokyo så kommer det vara sådär. Sverige kommer vara helt ohotad som nation. Nej, jag vet, alltså jag tror att Tyskland är också, ja, men man ska inte heller förglömma att de har Tyskland en Isabelle Wärt som har, jag räknar ut, hon har alltså tagit, tror jag, 39 guldmedaljer på OS, VM och EM. Och det är inte inräknat hennes, alltså normala, ska man säga, normala alltså mästerskaps, tyska mästerskapstitlar. Och det är klart att har man ett sånt starkt lagankare som också levererar så enormt mycket. Tyskland har också varit i en period där de faktiskt har inte varit på toppen. Och jag tror att deras styrka är också det här att de inte ger upp. Att de också, som sagt, hela tiden går tillbaka till sitt system. De är ändå på något sätt, tyskar är ganska säkra. Det var det, precis som jag berättade innan, just det med möjligheter. Så är det tyska, men vet, vi är bäst liksom, så är det. Och vi i Sverige är lite mer så här, liksom, men du vet, man vill absolut inte liksom visa att man har en snygg bil och man vill absolut inte visa liksom att man har en fin lastbil och det får inte, det ska vara lagom. Och i Tyskland är det liksom mer så här, men vet du vad, we are the best liksom, och vi gör våran grej.
Är det svaga punkter då?
Ja, det tycker jag man får ta bollen åt andra hållet, att kanske deras nästan lite arrogans kan också vara deras svaghet, att ibland skjuter de kanske till och med lite över målet, alltså att de ibland tycker jag att de kanske skulle stanna tillbaka och titta lite på de andra och kanske säga att vi kanske ska liksom lägga om lite, eller det här kanske inte är riktigt rätt med den här ryttaren eller hästen. Det tror jag är deras svaghet, att de är så starka i sin tro men att de inte heller ser någon form av förändring.
Jag tänker på Tottilas. Mm. Han kom från liksom ett system med Edvard Gall i Holland, hur han var riden, och sen kom han till Tyskland och det var väl så här. Hur pratar man om det? Tottilas är en av världens eller ja, bästa hästar som såldes från Holland till Tyskland.
Precis. Jo, det var ju naturligtvis en skandal och när det inte gick så bra sen. Men vad som hände var att den inte gick, nu vill ju inte jag gå in på en diskussion om det, men alltså det, han gick EM i Aachen och tyckte vissa att han inte var rengående och en del tyckte att han inte gjorde bra ifrån sig, som det nu kan vara, alla hade olika åsikter. Och sen ströks han till specialen och så pensionerades han. Faktum är, tycker jag, att det är också lite grann tyskarnas, om man nu ska prata svagheter, de är väldigt snabba på att hacka ner på folk. De älskar att såga folk i tidningar. Och faktum är att Mattias då, som red den här hästen, han också vann Aachen, stora Aachen. Han vann också tyska mästerskapen, så han hade också ganska mycket framgångar med Tottilas. Men okej, han tog ingen OS-medalj. Alltså, det är naturligtvis också så när du köper det, som om jag skulle liksom börja hoppa all in. Och jag menar, även om jag skulle göra det jättebra och jag kommer tvåa på EM, så jag är ändå första förlorare, för jag tog inte guld. Och skulle jag tagit guld, så är det bara för Peder hade utbildat den. Och det är lite så det var med Tottilas. Alltså, han var liksom förlorare när han köpte den, för att du kunde inte göra bättre. Alltså, vann du kan inte leva upp till det, för vinner du, så är det för att någon annan har utbildat, du har mycket pengar att köpa, och förlorar är för att du är skitdålig ryttare. Så att hur den gör så är du liksom the loser.
Men var, är det inte så här lite tyska och holländska lägret i många frågor? Eller är det så här att det är lite, just en tävling, om det är en tysk och en holländare, så är det lite så här länderna och publiken, eller?
Det kan det nog vara, men jag tror att det, alltså det är lite grann så här Tyskland, Deutschland über alles, som de säger. Och det är lite så, alltså tyskarna är liksom väldigt starka, och det kanske man märker liksom när du är i Aachen, att det är väldigt så här liksom, det är liksom Deutschland. Och det märker man, och då tror jag att när det då är sådana här, då, framförallt tycker jag när andra nationer kommer upp, så blir de ju liksom lite taggigare på det istället.
Min sista fråga är, vilken nation kommer få fram nästa Vallegro?
Sverige höll jag på sig. Jag tror, alltså jag vet inte, Vallegro är en sån unik häst, precis som Tottelas, precis som Bonfire. Det finns ju så många fina hästar. Och, jag tycker att en häst har liksom inte riktigt, en häst är en personlighet tillsammans med den ryttaren som gör hästen. Och vi kommer säkerligen få se nya hästar. Jag hoppas naturligtvis att Sverige kommer ha, nu börjar jag hosta här. Ja. Sverige kommer ha nästa Vallegro.
Mm. Vad tror du, Lisa?
Det kan man hoppas på verkligen. Men det är som Patrik säger, att det behövs en tidig matchning. Bra häst och bra ryttare med långt tålamod och bra visioner. Precis. Bra förutsättningar.
Och om ni fick välja vilka, eller om du fick välja vilken dressyrhäst som helst genom tiderna, aktiv nu eller aktiv förr, att sitta på, vilken skulle du,
ja, som hade passat dig,
vilken skulle du vilja rida?
Alltså jag tror nog Tottelas hade jag nog gärna tagit en repa på, det måste jag säga. Men även, alltså jag är inte alls knusslig där, jag hade gärna tagit Vallegro. Alltså,
har du ridit någon av de där andra topparna? Har du suttit på någon av dem när de var unga, eller du har någon av de där som blev någonting som...
Inte så högt upp, det har jag inte gjort. Men jag har ju suttit liksom på en del andra, men inte så högt upp, det har jag inte gjort. Men jag menar, det är alltid kul att rida en ny... Alltså en häst, vet du vad jag menar? Alltså spelar ingen roll vad det är för häst, tycker jag. Men alltså, är en häst som är så känslig och så välutbildad, så är det alltid en passion att få sitta upp och känna lite. Det kan jag tänka mig, det är precis samma sak i hoppning. Jag menar, att få sitta upp på en hopphäst, du vet, som är sådär, du vet... Så man bara känner liksom att det är en ynnest för vilken ryttare som helst.
Mm. Men Tottelas?
Jag tror nog, alltså Tottelas, jag tycker det var en, alltså en dressyrhäst är en enormt cool häst. Jag tänkte också med hoppning, jag vill alltid den här Calvados, kommer du ihåg den? Från Willy Melliger. Den stora skimmen, den vill jag alltid så här, den vill jag hoppa. Ja. Den galopperar så här, du vet, så här, buff, ja, och så liksom bara lyfter den liksom upp som det skulle vara ingenting. Det var en av mina favorithästar. Jag är en så här fable för vita skimlar när det gäller hopphästar.
Har du någon drömhäst från förr? Milton?
Ja, Milton. Nej, kanske inte Milton, men det var mycket sån här, jag hade typ så här Queen of Diamonds, lite annorlunda hästar som Jean-Claude Vangeberg red. Ja, just, ja. Så jag frågar mig inte varför, men det är någon sån här, det hände någonting, man såg någonting, man var i Skandinavium och var inspirerad.
Jag kommer ihåg den här Chapelup. Den såg jag i Stockholm, VM Stockholm. Chapelup, den lilla som knappt kunde galoppera, som liksom hoppar den där hindren. Jag tänkte, hur fasen klättrar han över liksom? Men den, det var också sån här, jag gillar hästar som har hjärta av guld. Alltså vet du, när man tänker så att de gör, alltså de vill göra det, de kan göra det, de är bara där för sin ryttare. Jag tycker såna hästar, det spelar liksom ingen roll vad de har för färg eller hur de ser ut. Det är såna speciella hästar som fångar ens hjärta, tycker jag, när man ser dem.
Och det här avsnittet av Ridpodden var inspelat i november 2017.
P3, Sveriges Radio. P3.